Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Välkommen till Tyresö-radion. Och nu gör vi ett efterlängtat program. Nämligen, nu kommer det en filmkrönika. Och jag heter Lena Hjelmerus och är radiomakare och tycker om att göra filmkrönikor. Och mitt emot mig så har jag...
Lars Österdahl som sitter med i styrelsen för Tyresö filmförening.
Och vi är ju i studion, är ju granne till bion, så att det här är ju ett program grannar emellan kan vi säga.
Ja, precis.
Ja, det är ju en del som har undrat varför inte bion har startat än.
Mm.
Vi pratade lite grann om det på Tyresöfestivalen, du och jag, men vi kanske ska nämna ändå.
Ja, nej men normalt sett så hade vi ju planerat att starta upp där mot slutet, ja, det brukar vara sista helgen i augusti. Men vi har haft lite problem med att få ihop det med personal, så att vi var tvungna att senare lägga starten helt enkelt. Vilket resulterade i att vi fokuserade på att kunna öppna till den 1 oktober. Så att, nu är bion igång och nu rullar vi på som vanligt.
Och sen så förra året då bytte vi filmduk i december och i år så byts det armatur i december.
Ja, vecka 49 kliver de in så att vi kommer att få avsluta säsongen tidigt i år också.
Ja. Och det betyder att dels så behövs det mera människor som vill jobba i filmföreningen, det är det ena. Och det andra är ju då att ni som nu längtar efter att få gå på bio, bekvämt, billigt och enkelt nere i Tyresö centrum, sevärda filmer. Ni får passa på nu, oktober, november.
Ja, så är det. Det är kort men intensivt, mycket film. Och förhoppningsvis så tycker alla att det också är bra film vi visar.
Vi planerar två filmkröniker. Vi kommer att prata nu om mest om oktoberfilmen, lite grann om novembers första veckor. Och sen så kommer vi tillbaka i slutet av oktober och då pratar vi lite mer om novembers filmer. Och att vi delar upp det, det beror ju på att det är för många filmer annars att prata om. Men också att novemberfilmerna är ju helt nya. Ja, de är ju, har ju inte haft världspremiärer en del av dem.
Nej.
Och då är det väldigt svårt att säga något om dem.
Ja, det kan vara så att vi behöver som sagt låta dem kanske komma upp på åtminstone så att recensenterna kan börja tala om vad de tycker och tänker om filmerna.
Ja. Men då kör vi igång då.
Ja, men det gör vi.
Och ska vi börja idag när vi spelar in det här, då det programmet kommer att läggas på söndag. Och är det nu någon som lyssnar redan direkt på söndag natten mellan lördag och söndag och kanske på under söndagen, så går det en stor film som heter Golda på söndag kväll.
Ja. Vi inleder, eller inleder, men vi avslutar väl kan man säga då första veckan i oktober med, dels är det ju matiné söndag, så att för är det någon som hinner lyssna så har vi då Douglas och de tre musketörerna först klockan ett. Men sen blir det då storfilmen Golda klockan 18.
Och då är det så fantastiskt bra att den kommer att gå en gång till i slutet på månaden. Så lite längre fram i det här programmet så ska vi prata lite mer om den filmen. Så den kan vi lämna nu på en gång.
Ja.
Mm. Vad har vi sen då?
Ja, sen kastar vi oss raskt in då på en svensk film. Och nu pratar vi tisdag den
10.
Ja, jag som läst lite fel här. Tisdag den 10 oktober, då visar vi den svenska filmen Avgrunden.
Ja, och den har redan recensenterna tyckt väldigt mycket om. Och det finns någon slags genomsnitts, en medelfilm. Men det finns recensenter som tycker jättebra om den. Och det finns de som inte tycker så mycket om den.
Ja.
Och det man kan säga det är att den har, det är en sån här katastroffilm. Men den har ett Hollywood-upplägg. Det vill säga fokus är på en person. Mm. Och i det här fallet en hjältinna, en säkerhetschef som spelas av Tuva Novotny. Ja, den är nog mycket underhållande skulle jag säga.
Jag tror det. Jag får ju känslan just när du säger det, att det är väldigt mycket Hollywood-produktion över det hela. Så de här katastroffilmerna som har kommit med jämna mellanrum under 20-talet från... eller 2000-talet, 20-talet, från Hollywood, så ska jag säga så här, tycker man om dem, då kommer den här att passa som handen i handsken, är jag helt säker på.
Ja, men som sagt, det är någon svensk recensent som tyckte att det nästan blev lite parodisk, för så här går det ju inte till i Sverige. Och det, ja, men det handlar, handlingen är förlagd till Kiruna gruvan.
Ja.
Så. Sen flyttar vi oss snabbt ut i världen till Venedig.
Ja. Då har vi en film som heter Mord i Venedig, och den kan man se antingen på onsdagen den 11 klockan 19 eller välja att gå på söndagen den 15 och då är det klockan 18.
Ja, och det här är Kenneth Branagh som för tredje gången tar sig an ett Agatha Christie Hercule Poirot, heter han väl, detektiven egentligen.
Exakt.
Och även här så finns det recensenter som tycker att det är okej, och det finns de som tycker att nej, men han kanske skulle ha nöjt sig med två. Det som man klagar på, det är att ursprungsboken som den här filmen är gjord på, Kenneth Branagh har skrivit om handlingen och texten. Och sånt där retar ju en del människor förstås. Men om man nu inte bryr sig så mycket om originalboken, då är det nog också en ganska underhållande film, tror jag. Men det är en sån där liten lugnare deckare.
Ja, men Agatha Christies deckare generellt, jag menar, om man då tittar på de här Döden på Nilen och Mordet på Orientexpressen. Det är som du säger, det är ingen actionfilm, utan det är den här, så som deckarna var när jag växte upp, när jag var liten, när man satt och tittade på dem där. Det var långsamt, det var liksom metodiskt, men ändå spännande, tyckte jag att det var.
Och en av de som då klagar på det här påpekar att den engelska titeln på den här filmen, det är inte mörder, utan det är haunting, som betyder att man är hemsökt. Det är alltså lite, det här är lite spökruskigt. Ja.
Ja, men som sagt, och det kan jag hålla med om. Tittar man på till exempel en trailer utav den här filmen, så första anblicken som jag, när jag tittade, så fick jag inte känslan av att det skulle vara, som sagt, en Agatha Christie-deckare, utan först tänkte jag så här att jaha, är det någon Halloween-film som är på gång? Men jag tror att det kan finnas lite allt möjligt i den. Den är nog mångbottnad.
Vi kan väl behöva lite hemsökelse också emellanåt. Ja. Sen den 17 oktober, då kommer det en riktig pangfilm. Den har premiär då några dagar innan inne i stan, men redan så är den här filmen väldigt omskriven. Och det är filmaren Lucas Moodysson som efter ett ganska långt uppehåll nu har gjort en ny film. Och den heter Tillsammans 99, och 99 står för år 99. Och ni kanske minns Tillsammans utan några siffror efteråt, som gjordes på 70-talet, som var hans debut, en av hans första filmer.
Ja.
Den som han slog igenom med.
Ja.
Och vill man veta mycket om den här filmen, då kan man läsa tidningarna, för den är alltså så omskriven redan. Och sen har Lucas Moodysson varit intervjuad i vår systerkanal P1 en hel timme av Martin Wiklin, där man då går igenom rätt mycket om den här filmen, hur den kom till och varför, och varför han har haft det här långa uppehållet och så.
Mm.
Men du kanske ska dra handlingen lite grann också.
Men som sagt, det här är ju då Tillsammans 99. Det är en uppföljare på filmen Tillsammans, precis som du sa. Och det handlar helt enkelt om att den här utspelar sig då 24 år senare än den första filmen, som utspelade sig 1975. Och vi går tillbaka till kollektivet där vi har Göran, Lena, Lasse, Klasse och hela högen. Och så återförenas de. Vi får följa dem i 24 timmar. Har man sett Tillsammans, så vet man ju vad filmen handlade om och liksom vad ett kollektiv innebär framförallt. Är man inte kanske född och uppväxt under 80- och 90-talet, så kanske kollektiv inte ligger direkt i minnesbilden. Men det är alltså många människor som bor tillsammans i ett större hus, och man delar på kök och liknande och sånt där.
Och jag som då var med på den tiden och såg originalfilmen, jag minns ju fortfarande vilket slag i magen det var mot alla kollektiv, för att den plockade verkligen upp alla nackdelarna med att bo på det där sättet när man inte känner varandra och är väldigt olika som personer. Och de är ju fortfarande nu 20 år senare, mycket, eller 25 år senare, mycket olika i sina karaktär, eller i sina personligheter, de här personerna. Mm. Men som sagt, att det är en film som man nog kanske inte ska missa.
Nej, det tycker jag definitivt inte.
Ja, sen dagen efter, den 18/10, då blir det lite knepigt, för då måste jag ju gå på bio 2 dagar efter varandra här. Hur ska jag klara det?
Ja, hur ska vi lyckas med det? Nej, men då visar vi ju, onsdagar har blivit lite av kanske den dagen då vi oftast har actionfilmer. Har vi actionfilmer så brukar de hamna på en onsdag. Och den här onsdagen är inget undantag. Då har vi en film som heter Retribution. Och ja.
Jag var ju tvungen att slå upp det ordet, för jag visste inte vad det betydde. Det betyder vedergällning. Och den stackars mannen som nu är utsatt för vedergällningen, han spelas av Liam Neeson. Och jag menar, en film med Liam Neeson, det ska man ju inte missa. Den här gången så har stackars Liam fått en bomb i sin bil. Och det gäller att den inte exploderar.
Nej.
Den här storyn, den har ursprung i en bok. Och den har filmats en gång förut, den här filmen, i en spansk version. Men nu är det ju då stora amerikanska budgeten. Så att det här är det nog mycket mera stunt tricks och sånt, skulle jag gissa.
Det förutsätter jag.
Ja. Den har fortfarande inte släppts överhuvudtaget. Så att det man kan se lite grann korta trailer på den. Och i Sverige så kommer den då ha premiär den 13, och så visar vi den 18. Så att vi är snabba på den i alla fall.
Ja, och som sagt...
Om man ska googla på den här filmen så får man passa sig lite. För det finns ett dataspel som heter Evil Retribution. Och det får man upp hela tiden. Och det dataspelet verkar vara ett av de absolut sämsta dataspelen som har tillverkats. Så att man får passa sig lite grann när man letar efter uppgifter om den här filmen. Men som sagt, att den är nog mycket sevärd.
Det tror jag. Jag menar, som sagt, Liam har ju blivit någon form av actionhjälten här nu de sista 7-8 åren, skulle jag säga. Han har ju matat ut bra actionrullar.
Ja, jag kan fortfarande drömma mardrömmar om den senaste som vi visade här när han var ute i en lastbil på isen. Så ja, det är bara att ta ett djupt andetag och gå på bio då den dagen.
Ja. Sen har vi söndag.
Då är det matiné.
Igen. Och då har vi ju Trolls 3.
Mm. Och då är det så här att matinén är klockan 13. Och det här är nog en film som passar för de här 4, 5, 6-åringarna. Deras första film. Det är nämligen så att de här trollen, de har nu flyttat ihop. De har blivit ett par. Men det finns lite hemligheter i deras förflutna. Men det är ju ingenting så där som kanske en 4, 5, 6-åring bryr sig om. Utan här är det ju musiken och färgerna. Och det är mycket dans och sång. Och jag träffade en annan mormor som hade varit på Trolls 2 med sin 4-åring. Och trodde att det inte skulle funka. Men det gjorde det. Så att den här filmen, den passar även de här småbarna. Den är 1,5 timme, men jag tror att den är så pass fängslande så att man kan nog sitta 1,5 timme. Och annars så får man väl promenera runt i bion lite.
Ja, jag tänkte säga, det som du säger, det är ju verkligen... De två första filmerna har ju innehållit väldigt mycket populärmusik. Jag ser gärna att man hoppar upp och står och dansar med lite och sjunger med under filmen. Det går alldeles utmärkt.
Ja, alltså det här är ju en chans att ta med sina barnbarn och låta föräldrarna få några timmar ledigt på söndag efter lunch där. Så ja, passa på. Sen har vi ju då lite senare på kvällen en familjefilm. Och den har, det är en Nelly Rapp-film och den har en 11-årsgräns. Och jag har ju ett 12-årigt barnbarn som jag vet kommer att älska den filmen. För den är lite läskig. Den är dimmig, det är monster, det är varulvar. Och sen är det platsen där Nellys mamma en gång försvann. Nelly Rapp är ju en ganska kavat tjej som tillsammans med sin hund London löser olika mysterier. Och hon håller ihop med sin mormor. Men det finns alltså en mamma med i spelet någonstans. Och nu börjar man närma sig det här. Vad hände egentligen innan?
Ja.
Så att den jag tycker inte att man ska vara 11 år och gå och se den ensam. Men som en familjefilm. Och har man mamma och pappa med sig så får man ju gå och se 11-årsfilmer. Fast man är yngre, men då måste man helst ha en, eller då ska man ju ha en vuxen med sig.
Precis, då ska du ha en vuxen med dig.
Ja.
Så att, men vi har ju tänkt exakt som du säger. Mm. Familjefilm, söndag klockan 18, Nelly Rapp.
Ja, och sen, vad ska vi ta sen då?
Sen fortsätter vi in, när vi ändå börjar med lite småläskigt för de yngre. Så har vi går all in som man säger. Vi kör skräck på tisdagen den 24. Och det är ju för att vi också börjar då närma oss det berömda Halloween-firandet. Ja,
och det är mörkt och det är lite dimmigt ute. Och det är... Ibland så kan man ju handskas med allt elände i världen runt omkring sig genom att se det som man vet inte är på riktigt. Alltså det som är film. Och det här är väl en sån film?
Det skulle jag säga.
Den heter?
Den heter Karusell och är en skräckfilm. Och ja, det är faktiskt en tror det eller ej, men en svensk, eller åtminstone en nordisk film. Som man hör i namnet egentligen på filmen så handlar det ju alltså då om en... Det utspelar sig på en karusell, inte bara på karusellen. Utan
nej,
det är
ett nöjesfält.
Ett nöjesfält, ja, precis.
Tonåringar på ett nöjesfält som kommer dit för att ha kul och så blir det en mardröm.
Ja, lite så.
Ja.
Det är en privat smygpremiär av Halloween på Liseberg. En hel natt, helt ensamma på den tomma parken. Ja, och sen kan vi ju gissa vad det kan leda till då.
Det är 15-årsgräns på den. Ja.
Ja. Tycker man om att bli skrämd på bio så skulle jag säga kom ner tisdagen 24 så ska vi hjälpas åt att skrämma er.
Fast jag kommer ju då den 25 istället. För då kommer Golda i repris. Och jag missar Golda nu här i första vändan sannolikt. Golda, det är alltså Golda Meir som var en legendarisk premiärminister i Israel på 70-talet. Och i den här filmen så spelas hon av Helen Mirren. Och Helen Mirren har ju gjort drottning Elisabeth bland annat, tror jag var det senaste. Det är väl så att de här lite äldre skådisarna i slutet av sin karriär får möjligheten att göra såna här speciella filmer. Men det jag minns, det är ju att jag har sett en annan film som också handlade om Golda Meir. Och den vet jag inte ens om du såg, för jag vet inte när du är född riktigt. Men det var...
74. Så
att... Ja, du, nej, du fick nog inte se den då kanske.
Nej, jag var inte riktigt...
I den fasen.
Nej.
Det var nämligen så här att Ingrid Bergman, hon slutade formellt att filma. Hon gjorde väl den sista med Ingmar Bergman, höstsonaten 77 tror jag. Och sen så blev Ingrid Bergman sjuk, hon fick bröstcancer. Men sista tiden hon levde så filmade hon den här filmen som heter A Woman Called Golda. Som handlar, till skillnad mot den som vi nu har framför oss, så handlar den Ingrid Bergmans film om hela Golda Meirs liv. Vad jag har förstått så Golda som är aktuell nu med Helen Mirren, det är en episod eller ett svårt beslut ur den här starka kvinnans liv och levande. Men Ingrid Bergman gjorde alltså en formidabel rolltolkning. Och ingen visste ju att hon var så jättesvårt sjuk. Så att hon dog ganska snabbt innan premiären. Så när man skulle liksom belöna henne, då fick man belöna henne postumt. Och därför fick hon ingen Oscar för den. För att det delar man inte ut till dem som har avlidit. Men hon fick alla andra priser som gick att få efter sin död för sin tolkning i den filmen. Så vi som är lite äldre, vi kan ju jämföra den ena filmen med den andra.
Ja.
Den här Ingrid Bergman-filmen var ju en sån som man aldrig glömmer när man en gång har sett den. Den går säkert att ladda ner någonstans.
Jag tänkte ju säga det. Ja. Det kanske är någonting för oss att plocka upp lite längre fram.
Ja, det är mycket möjligt. Mm. Jaha, vi fortsätter.
Vi fortsätter. Vi börjar närma oss slutet av månaden oktober. Och vi kommer fram till söndagen den 29. Och då har vi en dramakomedi som heter The Miracle Club. Det är en film om fyra fruar, eller ja, fruar är de är gifta, som bor i en by på 60-talet.
På Irland.
Ja.
Och det är en irländsk film det här.
Mm. Mm. Och vi vet ju hur 60-talets hemmafruar hade det i stor utsträckning, med mycket slit och jobb och ta hand om familjen och allt det här, och inte så kanske överdrivet mycket egen tid.
Nej, och på Irland på 60-talet så var det nog också ganska ont om pengar, tror jag.
Ja.
Så det var nog också rätt mycket alkohol bland gubbarna. Så de här kvinnorna hade nog inte så där jättekul.
Inte alla dagar i veckan, det skulle jag garantera att skriva under på. Men i den här filmen får de i alla fall plötsligt chansen att resa till franska Lourdes, eller Lord. Du är väldigt bra Lord. På franska, du Lena. Så.
Ja, jag tror att det kallas för Lord.
Lord.
Mm. Man säger nog inte S-et där.
Nej. Jag läste bara franska för mellan 7 och 9 och det är ganska många år sedan.
Jag har läst inte franska särskilt mycket heller.
Men
Lord är ju en känd plats därför att någon gång på 30-talet har jag för mig att det var som det var ett mirakel, och det har ju diskuterats jättemycket, var det ett mirakel eller inte, men man har gjort business av det här miraklet, så att Lord är ju nog kanske Europas mest kända plats dit man reser för att bli botad av det märkliga vattnet som strömmar ur Madonna-bilden.
Ja.
De här fyra kvinnorna, de är lite lagom skeptiska. Mm. De lyckas få pengar av den katolska prästen på något vis för att få pengar till biljetten och kunna komma iväg till Lord. Men recensenterna skriver ändå att det inte är någon religiös film, utan det är mera den här att sker det inga mirakel så kan vi i alla fall ha trevligt några dagar. Och en av de här väninnorna spelas alltså av Maggie Smith. Och vill man se Maggie Smith en gång till i en stor roll så ska man ju se den här filmen.
Helt klart.
Ja. Och för ni som inte vet vem hon är, så är ju hon den damen med alla one-liners från vad heter den nu då igen? Nu tappar jag helt namnet. Det här slottet. Serien som har gått i så många år. Det vet alla andra.
Ja, precis. Ni kan skriva in efteråt och tala om för oss
vad slottet heter. Och sen är hon ju också en av huvudpersonerna i alla Harry Potter-filmerna. Det är hon som tittar med ett öga åt vårt håll.
Ja.
Ja. Och att se henne i andra filmer, jag har sett henne ytterligare en film tidigare, det är så roligt. För hon har sånt enormt register när hon spelar. Den här filmen, den har fått jättehöga betyg, och det är nog en sån här feel good film lite grann.
Jag vill tro det.
Ja.
Det är min tanke när jag har både sett lite trailer och läst om den och sådär, att ja, mm. på påminner, jag får såna här tanken tillbaka till filmer som Kalenderflickorna som kom för typ 8, 10, kanske 12 år sedan eller vad det nu kan vara. Men det är lite det stuket. Lite äldre kvinnor som får möjligheten till att bryta den grå vardagen och göra någonting lite roligare bara för sig själv en stund.
Ja, sen får vi ta sats för nästa film. Den är väldigt speciell. Det står på de svenska affischerna så står det att den heter Eden. Men egentligen när man börjar gräva i den här så heter den en version så det står ett L och en apostrof framför. Och den ursprungliga titeln när den originaltiteln det är La Chaurie. Ja, min franska som sagt var. Så att när man letar på vad det här är för film, då är det inte alldeles lätt att hitta eftersom den svenska titeln har blivit så konstig. För det här är verkligen inte något paradis. Det är inget Eden, det här är inte. Utan vad är det för någonting?
Det här är ju en film om, ska vi se så jag säger rätt här också bara. Det handlar alltså om unga brottslingar som ja, man experimentellt håller fångna inne i den kolumbianska djungeln.
Ja, för det här är en fransk-kolumbiansk film. En av huvudpersonerna, det är alltså en sån här kille som vi idag i vår uppmärksammade våldsvåg skulle säga är en sån här skytt.
Ja. Och som sagt, med tanke på hur samhällsbilden ser ut just nu så känns den väldigt aktuell. Rent så just kring hanteringen av unga brottslingar. Och det här är som sagt...
Colombia är ju ett av världens... vad ska vi säga... där finns det mycket kriminalitet, mycket knark och det är tufft i Colombia. Och den här personen som har gjort den här filmen, det är hans första film. Och det är en ung kille som heter Andrés Ramírez Pulido. Och den här filmen, när man tittar på recensionerna så har den allting ifrån 1 till 5. Det är jättesvårt att säga hur liksom vad det är för film. Men människor tycker mycket om den här. Och den här unga killen då som är huvudperson... det går ganska bra för honom i det här strafflägret. Men rätt vad det är så dyker det upp en kille som han har träffat på tidigare. Och då blir det, hettar det alltså till ordentligt. Så att ja, ett inlägg i samhällsdebatten får vi nog säga.
Ja, det tror jag definitivt att det är. Man kan ju även nämna att den filmen är en vinnare utav Grand Prix kritikerveckan där i Cannes 2022. Så att den är inte... helt purfärsk. Men den har inte gått upp på bio förrän nu i Sverige i alla fall. Nej.
Och nu är den högaktuell. Ja, då tar vi klivet in i november då.
Ja, vi hoppar lite raskt vidare som sagt. Och kan ju titta på starten här utav november. Vi börjar ju filmveckan i november med onsdagen den 1 november. Då är det dags för en fransk film igen. Fritt fall.
Och regissören heter Justine Triet. Och huvudpersonen, kvinnan i den här filmen, spelas av Sandra Hüller. Och det var hon som slog igenom i den här filmen Min far Tony Erdmann som vi visade. Det var väl förra året tror jag. Så det är starka kort här. Ja, det här är en jättespännande film. Det är en kvinna och hennes man och deras son. Och sonen är blind och de bor lite isolerat. Men just den här dagen så har de en... ja, de har ett bråk. Den här kvinnan och mannen har inte särskilt bra. Och han retar henne genom att spela musik jättehögt. Och hon är arg och skäller ut honom. Och sen är det väldigt olika åsikter om vad som händer. Och det handlar, första delen av den här filmen ser man ett händelseförlopp där den här mannen ligger på mage utanför huset. Sonen som är blind går ut med hunden och snubblar över den här kroppen. Och det är då, det heter då att han har ramlat ut och dött. Men ganska snabbt så blir den här kvinnan misstänkt för att ha dödat honom. Och andra halvan av filmen, det är rättegången. Och där spelas det då upp hela hur de här människorna har haft det innan. Så att den är ju en slags deckare. Men samtidigt så är det inte en deckare, utan det är en relationsfilm.
Ja.
Men ingen vet, och det avslöjas inte heller i recensionerna hur det här löses upp. Så att vill man veta om hon är skyldig eller inte, så man går och tittar på bion.
Ja, precis.
Så är det.
Korrekt. Så är det. Men som sagt, fransk film. Jag älskar fransk film. Jag tycker de är väldigt duktiga på att göra film generellt.
Ja, och den här är alltså tippad att få både Oscars och nästa års Cannes-pris. Den har alla förutsättningar för det, tror jag. Vi kommer få höra talas om den här filmen i fortsättningen också. Men den är alltså sprillans ny.
Ja. Vi hoppar vidare till söndagen den 5 november. Då är det dags igen för matiné först. Och klockan 1 så visar vi film med Paw Patrol. Och för de som inte vet vad Paw Patrol är, så är det alltså hundar som är...
löser mysterier.
Precis, det är hjälpar. Polis och de är liksom, de olika blåljusyrkena hanteras av hundar helt enkelt, och som är en patrull tillsammans, och de har en pojke som de också samarbetar ihop med, och de råkar ut för lite äventyr och såna här saker.
Den här har fått ett efternamn, den heter Paw Patrol Storfilmen, och det beror på att nu är det väldigt många fler hundar, för nu har det blivit valpar, så det är ett helt nytt gäng, och då ska det finnas en liten svag valp som är jätteviktig för att lösa problemen, för att annars hade de inte valparna klarat av det här.
Nej, så där.
Ja, så är det, man bygger vidare på samma vinnande koncept.
Ja, precis. Men som sagt, det som vi brukar säga, den här filmen skulle jag nog säga passar framförallt för de som är lite yngre i barnskaran. Inte kanske de här 11, 12, 13-åringarna kanske inte.
Nej, de gillar nog inte valparna. Det...
Nej, utan men är du 4, 5, 6 där, kanske 7, jag tror. Men 4, 5, 6 där framförallt.
7-8 där man önskar sig en hund mest av allt i hela världen.
Så kan det vara. Men sen har vi film även då klockan 18. Och då är det för dem som är lite äldre. Och nu kommer vi in på en film igen här då, som har franskt i titeln. Och Johnny Depp i huvudrollen. Mm. Och filmen heter Jean du Barry, eller Jean du Barry.
Och den fick äran att vara öppningsfilmen i Cannes i år. Och Jean, hon är då älskarinna till kung Louis den 15. Det är alltså generationen före 1700-talets Marie Antoinette. Och generationen efter han som byggde hela Versailles. Men det utspelar sig mycket i Versailles, förstår jag. Och den här filmen, den fick succé då i Cannes. Det är en sån här kostymfilm. Ja. Peruker och intriger och lekfull, glad, absurd och tragisk var det en som skrev om det hela. Mm. Samtidigt i ton och fullständigt trovärdig. Visuellt överdåd. Och första veckan som då när den visades i Cannes, då tog man alltså in 400 000 besökare. Den gick på runt om samtidigt i Frankrike i många städer.
Mm.
Men ändå 400 000 besökare första veckan. Det är inte dåligt. Så den är, gillar man kläder, vackra kläder, så är det nog en film att se. Jag har aldrig hört talas om henne. Jag vet inte om hon överhuvudtaget historiskt har funnits. Men Ja.
Ja, nej, jag tror som sagt, jag gillar fransk film som jag nämnde. Ja. Jag är även lite utav en sån här historiefreak, tycker mycket om att läsa historia och såna saker och kungar och
ja,
det här är en film som jag definitivt kommer att gå och se.
Ja, jag tror att den är klart sevärd. Mm.
Sen kommer vi ju då in på en lite annorlunda film, eller annorlunda ska jag inte säga, men vi lämnar fransk film och går över på ett helt annat land som också börjar på F. Då pratar vi Finland, våra grannar här i Norden.
Mm. Och vi har ju fortfarande väldigt stor grupp finska medborgare här i, eller med, som är födda i Finland, finsk bakgrund här i Tyresö. Och jag vet att de brukar gilla det här med att vi har någon gång under en period ändå speciell finsk film. Och den här är då på finska men textad till svenska.
Ja, och filmtiteln är Höstlöv som faller.
Och det är den kände regissören, vi har visat filmer av honom förut, Kauri Smäki. Och han har också skrivit manuset till den här filmen.
Mm.
Sen, det är en komedi- och dramafilm, men jag vet ingenting om handlingen, för det har inte jag lyckats hitta något.
Nej, det är... Det jag kan säga är väl så här då, att det här är en film som handlar om två ensamma främlingar som möts i natten på jakt efter livets första, största och enda kärlek. Men mycket står i vägen för lyckan. Så att vi får ju se än en gång då ett relationsdrama sen om utspelar sig, sen om det är väldigt mycket drama eller om det kanske finns en del komik i det. Det får man helt enkelt ta sig ner till bion för att,
ja,
att kolla och se själv. Mm.
I Sverige har den premiär den 13 oktober, så därför vet vi inte så mycket mer om den. Men vi visar den alltså den, vad är jag på rätt datum nu?
Då är vi tisdagen den 7. Mm. Ja, precis.
Jo, det var en recensent som hade i Cannes som hade skrivit att det här är en varm filt i en kall värld. Så att då behöver man en varm filt i en kall värld den 7 november. Då ska man se den där.
Absolut, absolut.
Men,
sen har vi onsdag och vi har ju nämnt det förr. Då har vi en liten förkärlek att försöka få till det med lite action. Och nu har vi dessutom då det är världspremiär faktiskt. Vi pratar onsdag den 8 november. Och då är det världspremiär för The Marvels.
Och det är så hemligt, så det går inte att hitta något skrivet om den.
Det lilla som finns att säga om den filmen är det jag kan säga i alla fall, som jag har lyckats hitta någon kommentar kring. Det är ju alltså då att nu pratar vi kvinnliga superhjältar. Det är Marvels universum vi huserar i. Men det är tre superhjältar, eller om alla är superhjältar vågar jag inte svara på. För som sagt, det är inte jättelätt att tyda de här små kommentarerna och det som finns där ute. Men det är i alla fall tre kvinnor som kommer att bli tvungna att samarbeta för att som vanligt oftast rädda världen.
Och för er som nu inte kan reda ut det här med Marvel, så gjorde vi en lång analys i förra filmkrönikan när jag hade bestämt mig för att jag verkligen skulle försöka förstå det här med Marvels. Och det är inte lätt, och vill man gå in i det igen så får man backa och lyssna på filmkrönikan som vi gjorde i maj.
Ja, korrekt. Ja, korrekt.
Vi har ytterligare tre filmer som vi tänkte att vi skulle kommentera. Och det är den 12, det är en söndag, 12 november.
Ja.
Vad har du hittat då?
Då har vi hittat en film som heter Paradiset brinner. Och ja, vad har du hittat att läsa om Paradiset?
Ja, den är svensk och den har inte haft premiär än.
Nej.
Och ingen skriver något om den, mer än att regissören heter Mika Gustafsson. Och det är en annan svensk som har skrivit manus och han heter Alexander Örstrand. Men det är allt jag har hittat.
Ja, det, som sagt, planerad biopremiär är den 27 oktober. Och som sagt, jättemycket mer om själva handlingen och sådär. Det är svårt att hitta. Det finns en liten trailer man eventuellt kan gå in och om man då googlar och är duktig. Men ja, det är svensk film. Och som du sa, du gick ju igenom lite där utav rolllistan. Bianca, vad sa du? Bianca Del Bravo och ja, det är inte de här jättekända. Nej, skådespelarna.
Det, så att... det är nya unga förmågor.
Mm.
Och det får vi se vad det är för någonting.
Ja, jag tror att det kan bli väldigt intressant. Som sagt, svensk film är oftast bra, tycker jag. Och är den inte jättebra så är det i alla fall oftast intressant att titta på dem. Sen kommer ju en film som är kanske lite speciell eller så. Jag vet inte om filmen är speciell kanske, men vi har en film som heter Sound of Freedom. Och den visar vi tisdagen den 14/11. Den har ju du läst lite om, ja. Och den är lite speciell. Den har ju verkligen liksom, ja.
Det är en märklig film. Det är en amerikansk film och den bygger på en sann historia om en man som har bestämt sig för att han ska rädda barn som är utsatta för trafficking.
Ja.
Och när den här kom i USA, så den hade premiär på nationaldagen 4 juli. Och då var det så här att ryktet om den här filmen, den gjorde att man hellre gick och såg den än man gick och såg varken Harrison Fords nya film som också kom den dagen, och Tom Cruise nya film skippade man också. Utan publiken gick alltså och såg Sound of Freedom. Och man hade alltså 22 miljoner sålda biobiljetter. Ekonomiskt så har den här filmen alltså dragit in över 2 miljarder kronor. Och den har gått in på en 10-topplista över världshistoriens största filmer. Och den som liksom förlorade i den här matchen, det var ju Disney. För Disney hade ju då satsat på att inte ta den. Utan Disney trodde inte på den här filmen. Och nu har man försökt att köpa tillbaka den till Disney.
Mm.
Det framgår inte riktigt om man har lyckats med det eller inte. Men det är alltså en film om som bygger på en sann historia om en man som bestämmer sig för att verkligen rädda barn som är utsatta för sex trafficking. Och hans kamp för honom utanför USA, så att han hamnar alltså i den här colombianska djunglerna. En mycket märklig film.
Ja,
en mycket märklig historia.
Ja, som sagt. Och sen har det ju allt under resans gång när den här filmen har snurrat på bio. Sen har det ju hänt massor med saker kring folk som har sett filmen, och man har börjat diskutera utanför. Ja, hur mycket som är sanning och eventuella inriktningar hit och dit, och vem som eventuellt har varit med och finansierat och lite såna här saker. Så att det har varit väldigt mycket skriverier runt omkring filmen som kanske inte har direkt med filmens handling att göra. Så att ja, det finns mycket att läsa kring och om filmen. Så att jag ser med spänning fram emot att faktiskt gå ner på bio den 14 november och själv se filmen, och sen får man se om man kanske ger sig in i någon diskussion efteråt.
Och jag läste någonstans också att just Moodysson, som nu är aktuell då med tillsammans 99, han gjorde ju den här Lilja Forever.
Ja.
Och att det här är någon slags amerikansk Lilja Forever temat. Och just det här med sextrafficking har man tydligen inte gjort filmer i USA på det här sättet om förut. Så det är, ja, vi får väl se.
Ja,
men det är en spännande historia kring hela den här filmen.
Ja, definitivt. Definitivt. Och så kan vi avsluta vi den här, vad heter det? Det här avsnittet av filmkröningen med datumet då den 15 november. Och klockan 7 på kvällen då visar vi en film som heter Killers of the Flower Moon.
Och det är en helt sann historia. Det är en journalist som 2017 skrev en bok om en indianutrotning som kallas för The Osaga Murders. Osaga var alltså en liten stam som levde på en liten plats i countyt Osaga i Oklahoma. Och den här händelsen inträffade på 1920-talet och det var startskottet till att man bildade FBI. Och den här boken har också fått ett... Det här har varit en sån här historia som man inte har talat om. Den har, man har kanske skämts för den eller man har gömt undan den. Men orsaken till att den här indianstammen utrotades och mördades, det var att man hittade olja i deras territorium.
Yep.
Den här har boken, den har blivit väldigt hyllad. Och den som nu gör film av den här boken, det är ju ingen mindre än Martin Scorsese.
Exakt.
Han har trummat ihop järngänget. Här är det alltså Leonardo DiCaprio och det är Robert De Niro. Och det är en kvinna som jag inte har namnet på, men som kanske du har namnet på.
Hon heter Lily Gladstone.
Ja, hon är väl den kanske som är minst känd. Men alltså, det är en film med bara stjärnskådespelare.
Ja, bland, vi får inte glömma en sån som... Brandon Fraser.
Nej. Det enda jag suckar lite över den här filmen är att den är 3 timmar och 26 minuter.
Mm. Ja, det är en långkörare. Så se till och ladda upp med lite energi i form av att handla lite godis innan ni går in.
Och drick ingen kaffe före.
Nej, precis. Ingen kaffe före och inte allt för mycket vatten eller så heller. Och i värsta fall så får man väl smita ut och tämma blåsan.
Ja. Det är namnet, filmens titel, Flower Moon, är alltså namnet på en av de här indianskorna som då mördas i den här filmen. Så att det är också tydligen en stark kärlekshistoria där någon har svårt att genomföra det här. Och agenterna från FBI har också någon stark roll i det här. Så att det är en sevärd film.
Definitivt.
Men lång.
Men lång.
Och nu börjar vår filmkronika bli lite lång också. Ja. Det brukar bli så här 45 minuter när vi håller på. Men vi återkommer då i början av november och berättar om resten av novembers filmer.
Ja.
Och så hoppas vi att vi ser er på bion förstås.
Absolut, jag kommer vara där.
Ja. Och du heter?
Lasse Österdahl.
Och jag heter Lena Hjelmerus och jag ska försöka gå i alla fall på några av de här filmerna.
Det hoppas jag.
Ja. Ja. Vi ses, ha det bra.
Hej hej.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat.
The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.